skapar en konstnär? Frågan är dubbeltydig. Vad är det hon skapar och vad gör henne till konstnär? På Malmö konsthall pågår nu en utställning med 50 av stadens konstnärer. En del unga rookies, andra äldre och erfarna, några till och med postumt utställda. Och här inne bland verken så är det ett virvar av uttryck. Det är skulptur, måleri, kartongbyggen där borta i hörnet. Det är video, det är ljud, det är lekfullheter. Och en del förefaller banalt, annat kanske genialt. Svårt att avgöra vilket. Upplevelsen är ju personlig och uppstår i mötet mellan betraktaren och konsten. Kanske finns det kunskap att hämta här. Kanske inspiration. Kanske bara kreativt nonsens. Välkommen till Filosofiska rummet. Vad skapar en konstnär? Med mig har jag Johan Nahoy. Jag har Jesper Veileby och Antonio Leal. Det är tre av dem som medverkar här i utställningen. Vid min sida finns också konstkritikern Linda Fagerström som är docent i konst och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet dessutom. Vi befinner oss alltså inne i Malmö konsthall, ett stort öppet rum med knarriga trägolv och vita väggar, stora fönster från golv till tak här borta på gaveln. Och i utställningen I staden växer ett fält så bjuds det på ett utsnitt av vad som pågår i Malmös olika ateljékollektiv och verkstäder. Här borta ser jag ljusblå pappersremsor som hänger på någon slags hållare av brons, ser det ut som, i ett skåp med en glasskiva på ena sidan. Inte olikt ett akvarium, kan man säga. Och lite längre bort så ser jag små grå katter eller någon slags fantasier som sitter uppklivna i en hylla. Här finns lampor, det finns tofflor som är tillverkade av knäckebröd. Det finns mycket att ta in här och mycket att fundera över. Linda, om jag börjar med dig. Som kritiker har du ju resonerat om den här utställningen i P1 Kultur tidigare. Men om du lite kort ger oss en tanke och en känsla. Vad tar du med dig från den här utställningen i Malmö konsthall?
Känslan är förtjusning, tror jag. Man blir upprymd, eller jag blir upprymd av att kliva in här. Det är en sån mångfald och en sån variation i uttryck men också i material och teman, alltså innehåll. Men också i åldrar som du ju nämnde då. Så därför så blir det, alltså konstnärerna tillhör olika generationer och då blir det också varierat naturligtvis då. En tanke, det är nog det här med fältet. Alltså som ju titeln...
I staden växer ett fält.
Ja, precis. Mm. Utställningstiteln anknyter till. Som ju är väldigt välvald. Det är som en äng, ett fält, alltså en rikedom av massvis av olika då, röster eller stämmor eller uttryck här. Det är väldigt få som tar plats på bekostnad av andra. Och ändå så är inte utställningen platt eller anonym eller rörig, menar jag. Och trots att det finns verk som är storskaliga så är också de som är småskaliga väldigt, har väldigt stark röst. Mm. Så det är skickligt balanserat av de som har byggt det här och gjort den här utställningen då.
Och konstnärerna kring bordet här nickar instämmande skickligt och kompetent och allting. Johan Nahoy, du ligger ju bakom en av utställningarna här i utställningen, kan man säga. On Hold heter den. Det är diverse bokhyllor där du har låtit, det är kanske inte bokhyllor, det är jag som tänker bokhyllor. Hyllor är det. Där du har bjudit in 23 andra konstnärer att ställa ut sina verk. Berätta lite om den idén.
Jo, jag har ju tidigare använt hyllan som ett sätt att presentera min egen konst på. Och intresserat mig för den motstridiga funktion den har i att både visa upp och gömma undan. Alltså, hyllan hittar man ju i utställningsrummet. Men den finns ju även i ateljén och arkivet och lagret. Och för mig har det fungerat i mitt arbete som en brygga mellan dessa olika platser. Som alla är så viktiga för konstens process och konstverkets resa. Idén till det här verket, On Hold, växte fram ur stiltjen och den gemenskap som pandemin skapade.
On hold betyder ju att någonting är pausat på något sätt.
Ja, Ja, men det var liksom en kliande känsla jag hade av att jag ville göra någonting. Alltså både för mig själv, men också liksom för andra och med andra.
Får jag fråga dig, Johan, innan vi går vidare. Varför blev du konstnär?
Ja, det är en väldigt svår fråga som man får väldigt ofta. Men för mig har det nog alltid handlat om att jag inte velat något annat. Och det här är liksom intuitivt... Ett intuitivt kall som hela tiden pockar och kliar på min uppmärksamhet. Så jag måste hela tiden men få utlopp för det.
Ett kall. Vad säger Antonio Leal? Varför blev du konstnär?
Ja, alltså då absolut instämmer det som Johan säger. Men i mitt fall alltså, först jag pluggade som apotekare. Men till och med då höll jag på med konst utan att, alltså det var en viktig del av mitt liv, utan att jag var proffsig i det. Jag var inte ens utbildad, men alltid liksom målad och ritad och tecknad och sånt. Men sen redan när jag arbetade som apotekare, då liksom insåg jag att jag måste bara fortsätta lära mig, jag måste läsa ordentligt. Mm. Så det är typ, man har inget, jag har inget val. Alltså, även om jag inte kan arbeta med samma omständigheter som jag har nu, jag måste ändå fortsätta ställa frågor och utforska min omvärld.
Linda, känner du igen det här? Två konstnärer som båda säger att de har nästan inget val. Det är ett kall att bli konstnär.
Ja, precis. Det är bättre det än att höra att det var mamma och pappa som tvingade mig att bli konstnär.
Jesper Vejleby och Antonio Leal, som vi hörde precis, ni träffades på Konsthögskolan i Malmö, ni är gifta och er konst gör ni tillsammans. Yep. Jesper, berätta lite grann om vad det ni gör här.
Här visar vi en serie som heter Domestic Heroes, alltså på svenska hemmets hjältar så att säga. Det är en serie objekt av vardagsföremål. Den typen av föremål som man hittar i hemmet som annars, när de går sönder, man slänger bort.
Liksom. En galge till exempel som är reparerad med lite tejp och lite metall.
Exakt, och typ en sinkskrapa.
Som man har till vasken för att ta ut mojs och potatisskal med. Ja.
Någon dammvippa, alltså så här vardagsgrejer som annars när de går sönder så slänger man dem och skaffar nya grejer. Liksom.
Men de är väldigt omsorgsfullt presenterade med sidenband och snören och små askar.
Ja, alltså... Det kom sig av, alltså det är ett samarbete som, just det här projektet är ett samarbete som vi gör tillsammans med Antonio Leals pappa, Ismael Leal. Och Ismael, han är för detta postman, han är, hur gammal är Ismael?
Han fyller 90 i år.
Exakt, jämnt. Och han jobbar väldigt mycket med handmaterial, liksom täljer, fixar och gör grejer. Det var en period där vi började bli väldigt intresserade för saker som är reparerade. Alltså vi som ett par och som gifta så jobbar vi också hemifrån. Alltså vårt hem är vår ateljé. Så det vart liksom att vi vart väldigt nyfikna på de här sakerna som plötsligt liksom kommer in i hemmet och lämnar hemmet och som både fungerar som verktyg i ateljé men också i sin hemvärld, liksom som vanlig person i sitt hem.
Okej, men då har vi hört lite om vad ni gör här i Malmö konsthall. Ni får gärna återkomma till det, men så grundfrågan, grubbleriet det här är ju på något sätt att en arkitekt ritar hus, en kompositör skriver musik, en busschaufför kör en buss. Vad gör en konstnär, Johan?
Alltså, i den frågan, alltså själva görandet i din frågeställning är ju det centrala skulle jag säga. Jag säger ibland att handling ger handling, alltså aktion skapar innehåll. Själva görandet är berättelsen.
Det är en till synes enkel fråga, men ganska förtydligen. Hjälp Johan, vad gör en konstnär?
Jag tror hon får nog hålla med mycket att det är nog lätt att få en publik titta utifrån och tänka att konsten är slutresultatet, men en konstnär gör, alltså att göra konst är inte bara själva slutresultatet, det är själva handlingen och agerandet av att jobba med konst, och det är också ett sätt att för vår del, för mig och Antonio, så är det också ett sätt att interagera med omvärlden och hur man liksom lever aktivt och hur man befinner sig i samhället på något sätt. Så processen är absolut jätteviktig och det är det som blir konst på något sätt. Att göra konst som konstnär blir ju inte alltid konstverk eller i slutändan. Inte allt syns.
Nej, alltså, och det kan jag liksom knyta an till On Hold med de här hyllorna. Att, alltså faktum är ju att den mesta konsten som görs och har gjorts befinner sig i någon hylla någonstans undanstoppad. Och att på något sätt göra ja, men folk varse om det tror jag är ganska viktigt. Liksom för min egen del, min egen konst har varit något som jag har varit väldigt intresserad av. Just processen fram till... till resultaten. Och att det är liksom det är så mycket dolt arbete som konstnärer utför som ja, jag tror är viktigt att det får ta plats.
Ja, exakt. Det som jag tänker att processen, alltså lite klisché kan säga att jag säger att processen är rolig, men det är faktiskt det är roligt, frustrerande också. Men möjliggör att man ibland man tänker att man kommer fram till en viss liksom, resultat. Men genom processen upptäcker man liksom en gren dit och hit. Så plötsligt genom processen man hittar andra resultat som man kanske inte hade förväntat sig. I vårt fall som vi arbetar tillsammans, det känns att det blir ännu större det som kan hända. Och därför det var också därför det som man fastnade att arbeta och samarbeta som en konstnärsduo är att plötsligt det, alltså det är inte ett plus ett blir två, det blir något annat, så att du har inte kontroll över hela processen. Så det, men det processen är väldigt viktig och synlig när det gäller en konstnärsduo.
Mm. Om man är van vid samtidskonst så är det ju precis det här som gäller. Alltså att processen är det intressanta och det betydelsefulla. Och ibland så syns det i de verken som man som betraktare möter. Men ibland så berättas det genom kanske dokumentära bilder eller genom en text som följer med. Och för den som inte är van vid samtidskonst så kanske det här framstår som motsägelsefullt. Inte minst det här som ni är inne på, att det färdiga resultatet är flyktigt eller inte kanske lika betydelsefullt, därför att många människor som är, tänker sig konst som under modernismen, alltså större delen av 1900-talet, då är det kanske tvärtom, att det är konstverket som är det viktiga. Och modernisterna pratade i och för sig ibland om sin process, men inte alls på samma sätt. Så att det är en vändning som har skett såklart då.
Men i övrigt då, i ert skapande, är det att kommunicera, uttrycka sig, är det att skapa mening på något sätt? Jag vet inte hur stora ord man vågar ta i sin mun, men vad är det liksom som driver er i skapandet?
I vårt fall så tror jag att det är, i och med att vi är två personer och jobbar tillsammans som en duo, så är det ju samtalet som är själva det som är drivkraften och själva diskussionen med varandra. Så det är ju egentligen i slutändan tror jag en nyfikenhet. Jag tror nyfikenhet driver det mesta egentligen.
Jag kan bara instämma i det. Och det har ju varit verkligen blivit väldigt tydligt för mig just den biten med samtalet med det här verket. För att få ingång i så många olika konstnärers tankeverksamhet och i deras logiker och världar öppnar ju upp nya dörrar och rum hos mig själv. Och att växa som människa är väl det som varje människa vill.
Men hur då? Vad är det som händer?
Nej, men ja, alltså hade jag vetat det hade jag ju nog inte hållit på med konst. För det är ju liksom det man hela tiden drivs av att hitta, tror jag. Och ibland gör man det för en kort sekund. Och sen fortsätter det. Och så får man börja om och så pågår det där konstant och ständigt.
Alltså det som ni alla säger nu, du understryker ju den här dialog, betydelsen av dialog eller samtal. Mm. Som ju hela utställningen här känner jag också representerar, inte minst genom de verken som har kommit till i ditt verk, ja. Johan. Därför att det är ju samtal mellan de konstnärerna som du har engagerat, men också mellan alla konstnärerna här. Alltså som jag sa, det är ingen stor stjärna eller någon som tar plats på bekostnad av någon annan.
Vad mer kan man säga om liksom vad det är att göra konst? Alltså, jag frågade om huruvida det är meningsskapande, identitetsskapande.
Nästan alla konstnärer jag någonsin har pratat med pratar om det meningsskapande. Och att, men också att nå någon annan med sina erfarenheter eller sina berättelser eller sina iakttagelser. Att konsten tillåter dem att fånga ett ögonblick, en känsla eller en upplevelse. Hur är tillvaron just nu och på vilket sätt känns det? På vilket sätt upplever jag det? Och spegla det eller kommunicera det till någon annan. Men utan orden då. Det handlar ju om att spegla, ja, att spegla sig i någon annan. Och det kan jag också ofta uppleva som betraktare. Att jag känner förståelse inför ett konstverk eller inför ett konstnärskap på ett intuitivt sätt som någon annan kanske inte gör. Alltså att precis som att vissa personer älskar en viss författare eller en viss musiker men andra gör det inte. Alltså att man knyter an kanske på ett ganska personligt plan. Och på det sättet så är ju konst helt fantastiskt kommunikationsverktyg. Så.
Jag tror också att en viktig aspekt som jag känner väldigt ofta är ju och där utställningen blir väldigt viktig, det är ju att man själv får betrakta vad man har gjort. Och det är ju identitetsskapen om något. Att kunna se tillbaka på vad man själv har åstadkommit.
Alltså, ja, och jag tänker också på att vi pratade förut om det, att det tar tid ibland. Konst kan ta tid. Och att konst är ibland också ett sätt för en själv att titta på saker innanför sig själv eller i sitt liv eller sina egna erfarenheter som inte går att sätta ord på riktigt. Och det är först när det är färdigt som man får förståelse för vad det är. Det är därför det är så svårt ibland att liksom förklara vad är det man ska göra innan man har gjort det. För det är ju precis det man håller liksom på att försöka sätta på, alltså, ord eller form på. Men sen är det ju lite dubbelläggat också med att det tar sån tid att göra konst ibland. Så konsten man gör kan liksom på sätt och vis också utforma vad ens konstnärskap blir. Så man upptäcker sitt konstnärskap medan man arbetar också. Och det blir ju en form av identitetsskapande i sin tur också. Så det är både liksom en slags aktiv handling och någon slags betraktande man gör personligen.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet Vad skapar en konstnär? Vi befinner oss på Malmö konsthall där det just nu pågår en samlingsutställning som heter I staden växer ett fält. Utifrån den utställningen så diskuterar vi vad en konstnär gör, vad det är att skapa konst. Och med små mikrofoner bakom örat och inklämda mellan diverse olika konstverk så har vi våra fyra gäster. Konstkritikern Linda Fagerström samt konstnärerna Antonio Leal, Jesper Veileby och Johan Nahoy. Jag undrar, om man tittar på skillnader och likheter mellan att skapa konst och att skapa annat. Vad finns det för likheter och skillnader?
Jag skulle vilja säga liksom att i konsten, i den processen, så är det, den är mer omständlig och oförutsägbar än i andra fält. Och kräver därför mer tid och utrymme. Alltså, på så vis står processen sällan i paritet till just resultatet med det som kommer ur den. Alltså, det jag menar är nog att liksom, viskositeten eller flödets tröghet skiftar väldigt mycket, så att ibland kan det gå rasande fort liksom att göra någonting. Ibland tar det år och ofta tar det aldrig slut.
Alltså, inom konst, det är viktigt att det offentliggörs, det som man gör, att den möter en publik. Så inte allt annat kreativt arbete på andra fält behöver komma fram till det. Så funktionen är att bli liksom offentligt.
Men att möta en publik?
Möta en publik. Alltså, hur stor publiken är, då är det en annan fråga. Men det kommer det. Och sen rollen konstnären tar kan vara väldigt olika roller. Men handlar om att ha en friare skapande jämfört med andra. Alltså, vi säger i Sverige fri konst när man pluggar, för att det handlar faktiskt om det, tycker jag.
Sen är det ju det också att konst, till skillnad från mycket annat kreativt skapande, för man kan vara kreativt skapande i många så här, men just konsten, den är förändlig på den punkten att när den väl möter publiken sen så kan den tolkas och innebära olika saker beroende på när den ställs ut, vart den ställs ut, vem som ser den. Så den har en specifik relation med vem som gör den, i kommunikation med vem som ser den. Så konsten skapas på sätt och vis också när den upplevs av andra. Så den är en slags kollektiv verksamhet. Mm. Så den är specifik på det sättet också. Vilket syns väldigt fint i ditt verk, Johan.
Absolut.
Ja, då har den ju gemensamt med musiken eller scenkonsten eller arkitekturen. Mötet med publiken såklart, men också tolkningen som du säger, som ju skiftar över tid då. Jag tänker på andra konstarter, när man söker kanske då anslag för att sätta upp en pjäs på en scen eller göra en film eller sådär, så beskriver man ofta ganska tydligt vad som ska hända. Vi ska ha de här skådespelarna, vi ska ha den här scenografin och vi ska ha den här spelperioden och så. Och så kan man rätt så tydligt bocka av de där sakerna. Men när man är konstnär så säger man, ja men jag ska jobba med fri konst, jag vill ha budget här för 5 år. Vad ska du göra då? Ja, det är en process. Det vet vi inte. Vi får se vad som händer. Alltså, det är ju lätt att förstå att konst, kanske då jämförelse med andra konstarter, kan verka lite abstrakt eller svår att förstå sig på. Men det är ju en kamp som konstnärerna också för, tänker jag. Men också konstkritiker och konstpedagoger. Alltså vi som är någon slags uttolkare och förmedlare i konstfältet.
Så. Jag tänker på så som du beskriver det, Johan, eller ni alla, men framförallt du, att processen är så viktig, själva liksom vägen fram. Men håller du med om det, att det är liksom i mötet med mig som publik eller betraktare, är det då det händer någonting? Eller skulle det vara lika värdefullt eller värdefullt på något annat sätt om du bara gjorde processen men jag aldrig fick vara med om den slutet?
Nej, men det är klart att betraktaren eller mötet med publik är avgörande för att det ens någon produkt eller någon kunskap ska kunna komma ut ur det. Men det är ju, jag tänkte bara också på ordet konst, alltså det är ju i sig närsläktat med kunskap, ordet kunskap. Precis som bild är närbesläktat med att vara bildad. Och jag tror att det är en ganska bra grej att ha med sig när man famlar i mörkret. Mm.
Konst och kunnande, ja, det hänger ihop. Det kommer från lågtyskan, läste jag. Konst och kunnande. Men detta har ändrat sig. Jag tänker på, om du jämför fri konst med andra konstarter, om du är musiker till exempel eller skådespelare, själva hantverksskickligheten, detta att liksom kunna sina Bach-stycken eller sådär, är den borta eller mindre viktig i den här fria konsten?
Så som samtidskonsten ser ut så är den väl det. Därmed är det inte sagt att flera konstnärer har den där hantverksskickligheten, alltså är extremt välutbildade och har inte alls bara gått på konsthögskolan utan massvis av förberedande skolor och har ofta lärt sig att teckna porträtt till exempel, eller alltså hantverksskickligheten i att skulptera eller ta form av gipsfigurer och sådär. Men sen lämnat det, därför att då kan du hantverket, men det uttrycket du vill jobba med kanske handlar om att snickra ihop någonting som liknar hyllor istället för att göra perfekta porträtt eller så. Alltså sen kameran uppfanns så är det i viss mån inte längre intressant att vara skicklig på att avbilda verkligheten. Eller, det är det ju. Men det var kamerans uppfinning som gjorde att konstnärerna släppte det där. Va?
Man var ju befriad från det lite. Konsten var befriad från den uppgiften att behöva avbilda
just
om
det.
Världen som...
Precis. Precis, och det har jag ju tagit ett steg till nu med alla telefoners kameror som är så himla bra och blir bättre hela tiden. Vi behöver inte ens kameran, utan vi kan bara ha den här enkla telefonen.
Så vad blir konstens uppgift då?
Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att konsten försöker uppfinna sin uppgift hela tiden. Det är väl det den håller på med på något sätt och utforska det. Men det beror också på vad den ges frihet till att få vara. Det är det som är så väldigt viktigt också med att konsten får vara fri i samhället. Därför det är väldigt lätt att betvinga konsten med en uppgift. Att den ska liksom utföra någon slags samhällstjänst. Och då är det väldigt lätt att man kliver in i någon form av propaganda eller att den ska liksom... Att den inte blir fri helt enkelt. Och då rör vi oss bort ifrån det som är konstens storhet på något sätt. Och det är att den både ger ett utrymme för oss som konstnärer att utforska saker, att utforska ämnen och idéer som inte alltid skulle prioriteras annars. Men också en frihet för de som möter konsten att se misslyckanden och se experimentell lusta liksom, och ibland storverk också. Mm. Men det, för att man ska liksom nå någonting som är fantastiskt stort så måste det finnas möjlighet till totalt misslyckande i det också. Och det är väl det jag tänkte på när du pratade om till exempel musiker och teater och det hantverket också. Det är väl vilken form av verksamhet man rör sig innanför också. Mm. jobbar man innanför en pjäs eller med innanför ett teaterstycke, då är man ju där för att göra en viss uppgift också. Man är där för att spela de här barnen korrekt, liksom ta de här styckena, säga sina repliker på ett korrekt sätt. Men de i sin tur kanske gör sen små mindre verksamheter där de experimenterar och utforskar andra saker innanför det kunskapsområdet och det de har lärt sig i sitt eget uttryck. Mm. Och likadant finns det konstnärer som gör större verksamheter som involverar andra konstnärer som måste då vara väldigt, väldigt duktiga på vad de gör. Jobbar du med bronsgjutning till exempel så måste du ha ett hantverk bakom det, annars blir det ingenting.
Jag tänker att konst uttrycker någonting utan ord ju. Och det gäller ju all slags konst oavsett tidsperiod och så. Alltså att vår kultur är så himla språkbaserad och bygger på ord och bokstäver och så. Vi tar det för givet, man lär sig läsa i skolan och all kommunikation sker via text så, eller prat. Och att inte göra det, det blir väldigt starkt. Eller det kan finns en potentiell styrka i det då. Att kommunicera fast utan ord. Och fungerar den kommunikationen så kan det bli bättre än ord, menar jag. Ja. Och det, liksom, det finns inte någon annanstans. Och det kan ju vara bara handla om att peta på någon vardaglig sak som i ert konstnärskap lagade vardagsföremål som blir väldigt alltså berörande eller poetiska eller når någonting som inte en text hade kunnat nå kanske i en människa. Eller om du gör konst som handlar om klimatkatastrofer så kanske det liksom talar till en betraktare och i mycket större utsträckning än vad om du läser ett reportage om klimatkatastrofer till exempel. Alltså, ja, vi är ju mottagliga för olika sorters kommunikation och den ordlösa är kanske ibland underskattad.
Jag håller med om den punkten för att, att det är en av de styrkorna med konst och alltså den typen av kommunikation som inte nödvändigtvis är textbaserad innanför det som man säger vardagstext eller vetenskapstext. Alltså att konsten kan innehålla både flera motsägelsefulla meningar också. Det innebär att du kan kommunicera mycket mer komplexa saker men de kanske inte är lika lätt att sätta en nål i liksom, vad är det de betyder. Egentligen heller, men det kan ge dig, det ger ett sätt att prata om saker som är bortanför språket. För det finns en viss begränsning i vad vi kan tala om som människor. Men vi vet att det finns en sinnesvärld och en upplevelse som är utanför det här, bortanför det. Alltså, så det har konst en viss styrka att göra som man inte finner annars. Men det gäller alla former av konstnärligt uttryck egentligen. Du tänkte säga någonting förut?
Nej, alltså jag... det går inte att använda språk för att förklara alla upplevelser man har. Och konst är faktiskt, det är också ett språk i sig själv, men det är ett språk som inte använder, liksom, även när text används inom språk, inom konstområde. Text, det går kanske mer som typ poesi, alltså den friare sättet att använda textbaserad material på något sätt. Så konsten på det sättet har en stor ambition att kunna omfamna och gå in på grejer som är bortom logiken och det som vi kan uppleva till och med på ett medvetet sätt. Absolut.
Men också från ett mindre esoteriskt sammanhang också så har ju konsten i dagsläget ett ganska anarkistiskt förhållande. Man kan liksom göra andra saker. Så när det kommer till kunskap så är det att man som konstnär eller innanför konsten också kan göra inbrott eller undersöka saker på ett annat sätt och sätta olika former av information som kutymt inte skulle sättas tillsammans. Plötsligt kan liksom sättas ihop. Liksom.
Kan du ge något exempel?
Åh, vad svårt att ge ett exempel rakt av. Nu sätter jag mig på pottkanten. Ja, det här häxverket är ett jättebra exempel.
Detta handlar om häxbränningar i...
Där det är både tyg med mönster och bilder.
Vi tittar alltså på ett vepotyg, textilstycken som hänger från taket här i Malmö konsthall i ett varma, mörkröda, ockrafärgade... färger. Och det handlar om häxbränningar.
Det handlar om häxbränningar här i Skåne faktiskt, om jag inte missminner mig. Vem är det som har gjort konstverken igen?
Sigrid Holmwood.
Exakt, jag vill inte säga fel namn. Och det är jättefint, för där i sin tur så är det ju, om jag inte missminner mig, så är det väl någon båt som skulle in till Skåne. Så där,
ja, men det handlar exakt om Skåne, Danmark och Skottland. Ja. Alltså en komplicerad giftermålsprocedur för flera hundra år sedan. Och, ja, det fanns en kvinna eller flera som misstänktes kunna kontrollera sin fertilitet, och därför så betraktades de som häxor. Och de hällde i sig någonting som konstnären här har använt som pigment. Alltså samma naturmaterial. Det är därför de är så här mustigt röda och jord, alltså det är jordfärger som hon har använt både i de här veporna och i målningarna som också hänger på väggen. Ju.
Så pigmenten har också betydelse i den här berättelsen?
Mycket så. Mm. Så att på det viset knyter hon an till en slags väldigt lång konsthistoria, konsthistorietradition. Så.
Men på det sättet så blir det både estetiska bilder, estetiska verk och ett historieberättande och ett utforskande av vilken historia som har skett i området. Alltså det finns saker man kan göra med konst liksom, som ger sig in på kunskap.
Mm. Och det knyter också an till hyllor, och i så fall bokhyllor eller hyllor.
Vi sitter bland hyllor, vi sitter bland Johanna Hoys hyllor.
Ja. Ja. Nej, men därför att det är också många samtidskonstnärer som på sistone har ägnat fördjupat sig i arkivet, eller hur, som kunskapskälla eller som möjlig plats för en konstnärlig undersökning eller en konstnärlig process. Och det är väl Sigrid Holmlunds konstverk ett bra exempel på det, men det finns flera andra här också.
Om man letar efter exempel på detta i din utställning här, Johan, med alla dina olika kollegor, undersökning, kunskap.
Jo, nej men det är så svårt att säga välja ut något, ska jag säga, men det är ju liksom en dialog som förs. Det blir ju liksom lite speciellt i mitt verk, för det är ju jag som möter andra konstnärer och andra kollegors verk. Och då måste jag liksom bygga en logik inom det. Och där liksom det bärande och det burna får liksom, omblott liksom tampas om liksom, platsen.
Jag nämnde ju de här små, om det är katter eller fantasier, är det av lera kanske, som klättrar omkring i en av hyllsystemen?
Ja, det är så kallade pseudokatter i stengods. Som har ju en psykologisk bakgrund av traumatiska upplevelser och erfarenheter som är konstnärens. Men för mig blir det ju liksom en lekfull berättelse där de får bryta lite med arkivets liksom, uppradande och får liksom bryta mönstren.
Alltså det här med att utgå från personliga, som du nämner nu, så här, något trauma som ligger bakom eller så där, hos konstnären. Det är också nytt. Alltså, eller det är bara 150 år gammalt ungefär, eller nästan 200. Alltså, fram tills någon gång i mitten av 1800-talet så var ju konsten fortfarande oerhört bunden och liksom präglad av beställarlogiken. Alltså du gick till snickaren och beställde en pall kanske, och sen så knackade du på nästa dörr och där är det konstnären och där kunde du beställa ett porträtt. Och sen så gick du till torget och köpte grönsaker. Alltså, konstnären betraktades som en hantverkare lika mycket som snickaren. Eller nästan lika mycket som fruktodlaren vars frukter du köper på torget. Och det är också därför som vi så sällan har signerade konstverk från äldre tid. Därför att konstnären var inte betydelsefull i sig själv. Det var inte just Johanna Hoys porträtt som var viktigt, utan det viktiga var att den som blev avbildad, eller om det var ett religiöst motiv. Lika lite som en snickare skulle signera en pall, lika lite signerade en konstnär sin skulptur eller sin målning. Och beställningarna kunde ju vara oerhört detaljerade. Så här, ett munkkloster kunde säga, vi vill ha en altarmålning, det ska vara Jungfru Maria, hon ska ha blå klänning. Den ska vara målad med det dyraste pigmentet, inte det som säljs på den här dåliga marknaden där i den fula änden av stan, utan det dyra pigmentet, den ska vara blå. Tre änglar till vänster, stenar till höger, alltså de här kontrakten finns ju kvar. Så att då är ju konstnären verkligen en utförare av en beställning.
Och där är ni lite friare.
Ja, men det är också...
Och det är som natt och dag jämfört med hur ni arbetar. Jag menar, det här, så här arbetade ju Leonardo da Vinci till exempel. Eller så. Han skulle aldrig någonsin säga, nej men jag måste känna in processen. Jag kan inte leverera på fredag. Jag har inte tid. Jag måste få göra lite misstag på vägen. Alltså, det fanns ju inte på kartan. Men jag tänker att det kan vara viktigt att poängtera, eftersom vi pratar om samtidskonst. Och kanske många lyssnare tänker sig konst just som Leonardo da Vinci eller någonting annat så traditionellt. Det här är någonting helt annat vi pratar om.
Men jag tänker också på den typen av om vi pratar liksom da Vinci och pratar Rembrandt eller Caravaggio liksom, alltså de här målningarna, det är sådana som vi ser i dagsläget och kan få tillgång till, men på den tiden när de gjordes, det var ju inte någonting som vi som allmänhet fick tillgänglighet till heller. Det var ju för en väldigt specifik elit. Så att,
i kyrkan i viss mån.
Exakt. Mm. Och konsten har ju liksom blivit mycket mer demokratisk på det sättet.
Just det.
Med att den blir friare, går hand i hand.
Ja, när man gick i kyrkan då, så kanske det var enda gången i livet som du någonsin stötte på konst. Mm. Eller en avbild av verkligheten. Det är ju löjligt att tänka på idag. Innan man ens har stigit upp på sängen har i alla fall jag mötts av, jag vet inte, 350 bilder kanske i telefonen. Mm.
Ja, det är total inflation i bilder ju. Mm. Så vad innebär det då genom att tänka genom konstnärlig praktik, om jag ställer frågan så?
Alltså, det brukar beskrivas som en motsatsrelation, handen och tanken. Och att det ska också då representera att handen är någon slags världslig och simpel dimension och att tanken liksom är andlig eller så här, någonting bättre. Och det är ju en sån paradox som inte stämmer. Alltså, det är ju inte så. Den ena kan inte fungera utan den andra. Och många konstnärer skulle säga att det finns en kunskap som handen har, som inte går att förklara i ord och som inte går att sätta ord på eller beskriva för någon annan. Utan det är bara genom att iaktta det tusentals gånger som man kan kopiera eller göra likadant som någon annan. Så det är någon slags intuitiv kunskap som bara finns i handen kopplad till tanken.
Ja, alltså, ja, jag håller med på den punkten, för att jag tänker liksom att jag känner igen mig i vår process, att, och jag tror många i vår generation känner likadant, att just själva processen av konstnärskapandet har en dubbel fas i sig, och det ena är att man är totalt okritiskt arbetar, du gör, försöker koppla bort den kritiska delen i hjärnan som har liksom begränsningar på hur du tänker och vad som är sagt att går och inte går att göra, du gör. Sen så liksom måste du koppla av den och backa tillbaka igen och vara totalt kritisk igen. Och sen måste du pendla tillbaka igen till att vara okritisk. Mm. Vilket kräver en ganska disciplin egentligen också att göra. För det är jättesvårt att pendla mellan de två. Men att den processen finns där kontinuerligt. Och de är inte i bråk med varandra.
Konflikt med varandra. Hörrni, vi har ju pratat om kunskap, det är ju en sak. Men frågan är också om man kan bedriva konstnärlig forskning eller liksom forska genom konsten. Och den frågan har ju ställts på sin spets sedan performancekonstnären Bogdan Schyber i maj 2020 fick sin doktorsavhandling underkänd vid Stockholms konstnärliga högskola. Själva avhandlingen ifrågasatte den här idén med att konsten kan användas för forskning. Ni är utbildade på konsthögskolor här, tre utav er. Vad anser ni, vad är värdet av att bedriva konstnärlig forskning?
Jag tror att, som vi har varit inne på under hela det här samtalet, är ju att tänka genom material är ju något vi gör hela dagarna. Och jag tror att det är en värdefull beståndsdel i liksom, att kunna alstra nya tankar. Att verkligen skapa sig erfarenheter genom kroppen, genom handen och ögat. Ja, men det är liksom en det skapar nya vägar helt enkelt.
Alltså jag vill ju sätta en lilla caveaten på då att jag har inte, och du har inte heller, alltså vi tillsammans har ingen PhD, alltså en forskningsutbildning från konstskolan. Mm. Så att det är också liksom lite att sitta och prata om sånt som andra gör på något sätt. Men absolut så tror jag att forskning, det är ju också ett form av insamlande av kunskap och information. Och det kan man absolut göra på ett konstnärligt sätt och via konst. Sen är väl en intressant fråga vad man gör med det sen efteråt.
Men eftersom konstnärer kan ta olika roller så vill man forska, då kan man ta på sig olika roller fast man är konstnär, och att vara konstnär tillåter att man går in i andra roller och kan arbeta som typ en sociolog till exempel, intervjua folk, samla information, kanske skriva en bok, visa en bok, kanske tillsammans med intervjuer man har.
Vad blir skillnaden mellan en sociolog och en konstnär då? Om nu konstnären tar på sig sociologens hatt.
det är frihet som konstnären har. Det blir sammanhang där konstnärer kan visa resultatet. Och det blir friare hur man sätter ihop olika uttryck, för att det finns ingen liksom kvalitativ skillnad mellan olika uttryck som en konstnär kan använda sig av.
Linda Fagerström, du som konstkritiker och akademiker i den här världen, vad säger du om konstnärlig forskning?
Jag tycker det är dubbelt. Flera konstnärer gör så vansinnigt spännande och utmärkt arbete. En del av mig kan inte förstå varför det måste sättas en stämpel på det arbetet som heter forskning. Alltså den här stämpeln heter forskning. Därför att det är alldeles utmärkt som det är. Det behöver inte kallas för någonting annat än konstnärligt arbete. Så därför så känns det lite byråkratiskt och att tvinga in vissa konstnärliga projekt och processer i den här trånga forskningskostymen. Men jag vet också att det kan ha funkat befriande för många, alltså så, och varit extremt produktivt. Men det är oerhört dubbelt, så känner jag.
Vad säger ni till sist till mig som besökare som kommer in i Malmö konsthall till den här stora utställningen I staden växer ett fält? Hur ska jag rätta in mina frekvenser? Hur liksom, vilket språk ska jag förbereda mig på? Eller hur ska jag liksom ta mig an det här?
Jag tror du behöver komma hit med mycket tid, det första. Och kroppslig närvaro. Och vara uppmärksam. Det är nyckeln.
Det låter som goda råd för livet, tycker jag.
Ja, konsten och livet, det hänger ihop.
Blir du överväldigad så kan du väl liksom tänka så här, men det finns olika dimensioner. Jag kan koncentrera mig på teknik. Alltså, vad är det här för teknik? Är det skulptur eller måleri eller är det snickeri eller är det limning av knäckebröd? Det är en ingång. Sen kan du tänka, vad är det för innehåll? Vad är det för tema? Vad handlar det här om egentligen? Är det vardagspoetiska dimensioner eller är det häxprocesser för 500 år sedan? Alltså försöka rikta in dig på det. Eller är det bara att se en skugga på marken som en effektfull lek med ögat eller en illusion? Och sen så berättelserna, så, alltså vad är det som berättas här fast utan orden då? Alltså vad är det som Astrid Göransson uttrycker i sin film till exempel, som handlar om en släktingar i ett kök och henne själv också då.
En uppväxt.
Ja. Om du har svårt så kan du navigera efter de här tre.
Konstkritikern Linda Fagerström avslutar filosofiska rummet Vad gör en konstnär från Malmö konsthall. Tack till dig och tack till de medverkande konstnärerna Jesper Veleby och Antonio Leal och Johan Nahoy. Vi har alltså sänt det här från Malmö konsthall där utställningen I staden växer ett fält pågår. Researchen har gjorts av Paulina Witte, producenten för filosofiska rummet i Malmö heter Thomas Lunderqvist. Jag heter Lars Mogensen. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka ett mejl till filosofiskarummet@sr.se och alla våra program finns i appen Sveriges Radio Play.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.